Välkomna till kvällens föredrag i serien Daniels bok. Vi har haft en inledande föreläsning och sedan har vi gått in på det första kapitlet. Och idag ska vi börja med det andra kapitlet i Daniels bok. Det kan vara lämpligt att vi anknyter till slutet på första kapitlet innan vi går in på det andra. I de sista verserna i det första kapitlet så talas det om examen eller avslutningsprovet efter den här utbildningen som Daniel och hans tre vänner Hanania, Misael och Azarja hade genomgått vid det babyloniska hovet. Man hade uppenbarligen en intensiv diplomatskola skulle man kunna kalla det. Det var särskilt utvalda ynglingar eller pojkar som hade fått inträde. De var särskilt intelligenta och duktiga. Och det visar sig att de här fyra klarar det här provet med glans. Det är några detaljer här som jag vill fästa uppmärksamhet på. I 19:e versen står det: när då konungen talade med dem fanns bland dem alla ingen som kunde förliknas med Daniel, Hanania, Misael och Azarja, och de fick så göra tjänst hos konungen. När det översätts och de fick så göra tjänst hos konungen, så får man inte med en finess som ligger i själva texten, i grundtexten. Det står egentligen ordagrant att de fick stå upprätta inför konungens ansikte. Och det är ett viktigt uttryckssätt. Det vittnar om att det här är en skildring som stämmer med de gamla uttryckssätten från redan assyrisk tid och sedan från den babyloniska tiden. Det fanns en teknisk term som lyder nasaso ina panshari. Och det betyder just att få stå upp inför kungens ansikte. Det var nämligen mycket ovanligt. De som fick audiens hos en sån här furste i Babel eller i Assur var tvungna att kasta sig ner på marken, och sedan kunde de möjligtvis få tillstånd att resa sig. Att få stå inför kungens ansikte, det var en särskild ynnest som bara gavs åt en viss klass av människor. Det var sådana som kungen kunde samtala med. Han ställde frågor till dem och de fick svara och ge kungen råd. Och det var ett fåtal som fick ett sådant uppdrag. Det är alltså inte bara frågan om att vara hos kungen eller stå i kungens tjänst, utan det här syftar på en speciell sak. Och det finns också på assyrisk-babyloniska en teknisk term, en titel för den här klassen av hovfolk. Den lyder mansaspani. Det är alltså sådana som får träda fram och stå upprätta inför kungens ansikte. Man kan alltså redan av det här uttrycket säga att det knappast är en okunnig anonym jude från 160-talet före Kristus som har författat det här. Utan den som har skrivit detta, han vet vad han talar om. Han använder en terminologi som stämmer exakt med den tid han talar om. Sen räknas det ju upp olika kategorier av kloka, skickliga personer som får göra tjänst hos konungen. Det står i 20:e versen att dessa fyra fann Nebukadnessar vara 10 gånger klokare än någon av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Det är sådana här uttryck som spåmän och besvärjare inte så lyckade i en översättning. De täcker inte riktigt vad orden betyder. Man får ju intrycket att det är några ganska kufiska personer. Men de tekniska orden själva som här står, de anger att det är frågan om för det första mycket lärda män. Chartumim, det är sådana som behärskar griffen. Som kan behärska det instrument som man brukar för att teckna den assyrisk-babyloniska kilskriften. Och det var ett fåtal som hade den förmågan. De var särskilt utbildade och kunniga. Det bör alltså snarare översättas med lärda än med ordet spåmän. Och det ord som har översatts med besvärjare, det betyder nog närmare drömtydare. Drömtydare. Och båda de här termerna, chartumim och ashafim, är ord som är assyrisk-babyloniska i sitt ursprung. Det är alltså inga påhittade, godtyckliga ord från någon författare många, många hundra år efter händelserna i fråga. Men då kommer vi in på det andra kapitlet. Och här kan man fråga sig om det som berättas nu i andra kapitlet föregår i tiden den här examen som första kapitlet slutar med. Det finns ett och annat som kan tyda på det. Den här utbildningen var 3-årig och den fullgjordes till punkt och pricka, det framgår av texten. Och i andra kapitlets första vers står det: i sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar och så vidare. Nu kan man möjligen tänja på det här med andra regeringsåret mot bakgrund av att tronbestigningsåret inte räknas. Och sen blir det första året det år som kommer vid det nyår som är efter tronbestigningsåret. Men det är svårt att tänja det hela så långt att den här examen har hunnit gå av stapeln. Jag får också det intrycket när jag läser texten att Daniel, han är ganska obemärkt än så länge. När det här påbudet kommer att nu gäller det att tala om för Nebukadnessar både vad han har drömt och vad drömmen betyder, så vänder sig inte Nebukadnessar till Daniel. Om nu examen redan har hållits och Nebukadnessar har funnit Daniel och de övriga 3 vara 10 gånger klokare än alla de andra, varför frågar han inte de klokaste då? Om det var så att de fick stå upprätt inför kungens ansikte, så kungen kunde tala till dem utan att de behövde falla ner platt till marken. Och de hade rätt, privilegiet, att få svara och ge kungen råd. Varför vänder han sig inte till dem då, när han nu är i så stor nöd? Jag tror för min del att kapitel 1 är en inledning som för tankegången till slut, skildringen om den här utbildningen, och sedan så tar man kapitel 2 som egentligen i tiden föregår den här examen som kapitel 1 slutar med. Det ser jag av kapitel 1 att det är lite föregripande. Den sista versen säger ju att Daniel fortfor så in till konung Koresh
första regeringsår.
Och när det står här så syftar det närmast på i den här tjänsten, i den här funktionen att få träda fram i hovet inför kungens ansikte. Den positionen och den tjänsten hade Daniel ända till dess att det babyloniska riket faller. Sen vet vi ju att Daniel fortfarande lever ytterligare några år därefter. Hans sista dröm dateras ju till Koresh tredje regeringsår. Och det är ingen motsägelse i det till vers 1, kapitel 1, 21. Men låt oss då gå till det andra kapitlet. I det andra regeringsåret, 603 ungefär, före Kristus, så hade Nebukadnessar en dröm. Han såg drömbilder och han blev orolig till sinnet. Han kunde inte sova. Och han kallar ihop alla skickliga tjänstemän, de lärda och drömtydarna och spåmän och kaldéer, för att få besked om vad han har drömt. Det här är ju lite egendomligt. Det ser ut som om Nebukadnessar vill vara särskilt elak mot sina tjänstemän och högt lärda tjänare. Så han kräver det orimliga, att de ska kunna säga vad han har drömt, inte bara vad det betyder. Men det kan också vara så att han själv vet inte vad han har drömt. Han kan inte berätta drömmen för de som ska tyda. Och det är det som gör honom ännu mer orolig i sinnet och förskräckt. Det finns en gammal babylonisk förbannelsetext som säger så här: om en man inte kan komma ihåg den dröm han har sett, då är hans Gud vred mot honom. Han har alltså sett en dröm, men jag skulle tro att han kan inte berätta den. Han kan inte berätta drömmen. Och han kräver nu i förskräckelse och i ilska och högmod och tyranni att de ska berätta drömmen för honom. Men det går ju inte. Ingen expert klarar av det här. Och de vill försöka få kungen att förstå det, att hans krav är orimligt. Men kungen är obeveklig. Han avfärdar deras invändningar. De vill bara vinna tid. De har ont i sinnet. Och kan de inte ge tala om drömmen och även ge dess uttydning, så ska de förintas. Då ska ni huggas i stycken och era hus ska göras till platser för orenlighet. Här ska vi observera några saker. När vi kommer till mitten av den fjärde versen, då möter vi ordet arameiska, aramit. Och så snart det ordet är sagt, så fortsätter texten på arameiska. Dessförinnan har vi hebreiska. Från och med 2:4b har vi alltså arameiska, och så fortsätter texten på arameiska till och med kapitel 7. Och det är först när vi kommer till 8:e kapitlet som vi har hebreiska igen. Det här är alltså ett av de stora avsnitten av Gamla testamentet som finns på arameiska. Och det är av stort intresse. Man har funderat mycket på varför är just den här biten på arameiska. Och man har inte kommit till någon riktig lösning på det. Jag tror inte att det behövs tänkas ut någon särskild lösning. Det är ganska naturligt att det fortsätter på arameiska. Arameiskan är, kan man säga, världsspråket. Riksarameiskan är världsspråket vid den här tiden.
Och innehållet i Daniel 2:4b till och med 7:28 har ett allmänt intresse långt utanför judarnas egna led. Och sen kommer till kapitel 8 och framåt, då gäller det sådant som ska förseglas och bevaras och begrundas för Guds eget folk. Så det kan vara en mycket naturlig förklaring till att det är som det är. Men nu har ju bibelkritiken försökt finna stöd för sin tanke att Daniels bok är ett sent falsarium, en from judes sammanställning för att trösta sina landsmän på 160-talet före Kristus i samband med Maccabeer-tiden. Och då har man bland annat sagt att just detta att vi här har arameiska, det är ett av bevisen för att Daniel är en sen bok. Arameiskan kommer ju nämligen efterhand att tränga bort hebreiskan och bli det vanliga språket. Och nu har vi kommit till en tid när arameiskan börjar att göra sig gällande, har man sagt. Men det där argumentet, det är inte så bra. Den arameiska som föreligger här, den är inte av den typen som föreligger i Palestina på 100-talet och 200-talet före Kristus. Det är överhuvudtaget inte väst eller palestinensisk arameiska det är frågan om. Och det framgår av grammatiken, det framgår av syntaxen. Den arameiska som här föreligger, den kallas för riksarameiska. Till och med är det tidig riksarameiska som bär spår av påverkan från akkadiskan. Akkadiskan är ett namn på den assyriska babyloniska dialekten, eller assyrisk-babyloniska språket. Av ordföljden bland annat ser man att akkadiskan har påverkat denna typ av arameiska. Den är klart östlig, både i fråga om grammatik och syntax. Och den här östliga typen av arameiska, den föreligger i text redan från 600-talet och den finns fram till och med ungefär mitten av 300-talet. Därmed kan vi säga att det är ytterst osannolikt att den här texten har kommit till på 160-talet före Kristus. Då brukas inte längre den här formen av arameiska. Bibelkritiken har anfört andra argument också. Och det är då en del andra ord som skulle vittna om sen tillkomsttid. Och det är persiska låneord som förekommer ganska ymnigt i Danielsboken och bland annat också i detta andra kapitel. Men de här gammalpersiska orden, de är faktiskt gammalpersiska och inget av dem kan dateras till så sen tid som när Daniel ska ha kommit till enligt bibelkritiken. Alla orden är äldre än 300-talet före Kristus. Och så har vi några grekiska ord, närmare bestämt tre stycken. Tre av de musikinstrument som nämns i det tredje kapitlet när orkestern ska spela och alla ska tillbedja den gyllene bildstolen. Tre av instrumenten fick benämnas på ett sätt som vittnar om grekiska, om grekisk påverkan. Och då har man sagt, det måste vara då efter Alexander den stores tid när grekiskan blir vanlig i den här delen av världen. Men till detta kan sägas för det första att det är inte konstigt om vissa grekiska ord dyker upp i Främre Orienten långt tidigare, långt före Alexanders tid. Grekiska varor är kända över hela Främre Orienten redan från 700-talet före Kristus. Och kommer vi ner till cirka 175 och 160 före Kristus, ja då är ju grekiskan så oerhört spridd så att det är förundransvärt att Daniel bara har tre grekiska ord om boken har kommit till från den, under den grekiska perioden. Alla inskrifter, nästan alla som vi känner från Palestina, är på grekiska i den tiden. Det är nog inget problem med dessa grekiska ord. Det är också musikinstrument, och musik är en internationell företeelse. Och att grekiska ord har tagits upp för musikinstrument är inget som helst konstigt för, låt oss säga, 500-talet före Kristus. Nu tror jag, Paul, att jag ska be få låna din klocka för batteriet på min klocka. Låt oss då gå tillbaka till själva texten. Ingen kunde alltså svara på vad Nebukadnessar begärde. Ingen kunde tala om vad han hade drömt, och då kan ju inte heller någon tyda hans dröm. Lägg märke till vad kaldéerna säger. Kaldéerna, som dels är namnet på ett semitiskt folk nere vid Persiska viken, södra Babylonien, och samtidigt namnet på kända, kunniga astrologer och visa människor som just kom från det folket. Och här i tionde versen så är det alltså en beteckning på det visa från denna folkgrupp. Då svarade kaldéerna konungen och sade: det finns ingen människa på jorden som förmår meddela konungen det som han vill veta. Aldrig har ju heller någon konung, hur stor och mäktig han än var, begärt sådant som detta av någon spåman eller besvärjare eller kaldé. Till det som konungen begär är allt för svårt, och ingen finns som kan meddela konungen det förutom gudarna, och de har ju inte sin boning bland de dödliga. Kaldéerna och överhuvudtaget assyrier och babylonier räknar ju med en rad gudar. Och de har en förmåga som inte människor har. Men de finns ju inte här bland de dödliga. Kungen har inte möjlighet att be de här gudarna, Anu eller Enlil eller någon annan, att komma och berätta vad han har drömt och meddela uttydningen. Det går ju inte. Och det måste du ju ändå förstå, o konung. Men kungen vill inte förstå, som ni ser av vers 12. Kungen blev vred och mycket förtörnad och befallde att man skulle förgöra alla de vise i Babel. Och så utgår det ett dekret, ett påbud, att de ska dödas. Och jag skulle tänka mig att Nebukadnessar var så ursinnig, och han var en hänsynslös tyrann, det vet vi, att han hade nog också tänkt låta alla de här studenterna som var på väg att avlägga examen och utbildas också stryka med. Kan man inte klara av den här uppgiften, då är de ingenting att ha, så ska de alla dö. Och det betyder ju att också Daniel ska dö och hans medbröder. Och det framgår av den 13:e versen. Och det verkar som om Daniel först nu får höra om vad det är frågan om. Och det pekar ju också i den här riktningen att Daniel är ännu inte en av de högsta tjänstemännen vid det babyloniska hovet. När Daniel får veta vad det är fråga om, så ber han om tid. Det är en person som heter Arjok, som är överste för drabanterna, chef för, vad ska vi säga, exekutionstrupperna. Och Daniel talar med honom. Varför har detta stränga påbud blivit utfärdat av konungen, frågar han. Och han får då veta vad det är frågan om. Och då så får han tid. Daniel gick in och bad konungen att tid måste beviljas honom, så skulle han meddela konungen uttydningen. Han vet själv inte uttydningen. Han går hem till Hanania, Misael och Azaria, sina medbröder, och talar om vad det är frågan om. Och så ber han dem att bedja himmelens Gud om förbarmande och om att Gud ska uppenbara hemligheten. Då står återigen ett mycket gammalt ord som översätts här med hemlighet, eller det fördolda. Ett gammalt persiskt låneord som här brukas. Och han litar på, ber om och förtröstar på att Gud ska hjälpa. Han har inte själv den här förmågan. Det är inte så att Daniel genom sin utbildning har blivit så skicklig så att han kan lösa det här problemet. Och det vet han om. Han litar bara på Guds nåd och hjälp. Och hemligheten blir uppenbarad för Daniel. Och när sedan Daniel berättar såväl drömmen som uttydningen, så säger inte Daniel: här ser du en som kan sina saker. Utan Daniel försöker göra klart för kungen att det är ett mirakel. Det har inte alls att göra med min duktighet eller min utbildning, utan det är bara frågan om Guds förmåga och Guds nåd. Så snart Daniel har fått veta hemligheten, det fördolda, vers 19, så lovar han Gud, vers 20. Lovat vare Guds namn från evighet till evighet, till vishet och makt hör honom till. Och när det står lovat vare Guds namn, så betyder det ju lovat vare Guds väsen. Namnet anger karaktären, förmågan, väsendet hos Gud. Och det är så stort, och det är det som lovas, lovprisas. Vishet och makt hör honom till. Han låter tider och stunder växla. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger åt det visa deras vishet, åt det förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och förborgat. Han vet vad det mörkret är. Hos honom bor ljuset. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har givit mig vishet och förmåga, och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bådde dig om. Till det som kungen ville veta har du uppenbarat för oss. Nu har alltså Daniel fått veta det vi snart får veta när vi läser vidare här. Han hade alltså fått veta vad drömmen innehöll, och därmed vad det innebar, nämligen att det ena riket efter det andra skulle komma och gå, men inte bestå för evigt, utan endast det rike som inte är gjort med människors hand. Och vi ska se snart på innehållet. Den här Arjok som Daniel hade talat med, och från vilken han fått veta varför det här stränga påbudet hade gått ut, när han nu får klart för sig att Daniel kan lösningen, så passar han ju på att dra fördel av det. Ni ser i 25 versen, då förde Arjok med hast Daniel inför konungen och sade till honom: jag har bland de judiska fångarna funnit en man som kan säga konungen uttydningen. Jag, Arjok. Och han hoppas säkert på belöning. Han har nu hittat en som kommer med lösningen. Jag, Arjok. Det är en väldig kontrast här mot Daniel, som i 28:e versen verkligen framhåller skillnaden mellan egen förmåga och Guds. Det finns en Gud i himmelen som kan uppenbara hemligheter, och det är han som har låtit konung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Och detta var din dröm, den syn du hade på ditt läger. Han börjar inte med ja, jag vet, jag ska nu tala om hur det verkligen ligger till. Vi kan också lägga märke till att när de babyloniska namnformerna för Daniel och hans tre vänner brukas, så är det framförallt från babyloniskt håll. Vi ser det i den 26:e versen. Konungen svarade och sa det till Daniel, som hade fått namnet Beltesassar: förmår du säga mig den dröm som jag har haft och dess uttydning? Han sa alltid Beltesassar till Daniel, det framgår sen av följande kapitel. Och vi vet ju att den som har givit en person ett namn, han befaller över honom. Och Daniel och de andra tre får ju nya namn för att markera att nu är de helt underordnade nya härskare. Och det är också sådana namn som vittnar om de babyloniska gudarna. Nebukadnessar, han är ju tveksam, han tvivlar. Det framgår av 26:e versen: förmå du säga mig den dröm som jag har haft och dess uttydning. Kan du? Tänk nu att Daniel är här kanske 15 år. Eller kanske 16 år. Kommer inför den mäktige världsfursten Nebukadnessar. Han som till synes har all makt, inte i himmelen men på jorden. Och så kommer den här pojken där och så ska han säga uttydningen. Och Daniel hänvisar alltså till Gud. Och så berättar han hur det förhåller sig. När du och konung låg på ditt läger uppsteg hos dig tankar på vad som ska ske i framtiden. Be'acharit yomaya, ordagrant i de sista dagarna. Och uttrycket de sista dagarna eller den yttersta tiden betyder i biblisk språkbruk den tid, ja vi kan säga den nytestamentliga tiden. Den tid när Guds rike träder fram genom Messias. När löftena går i fullbordan, löftet om den evige davidiske kungen som ska komma med frid och räddning, frälsning. Det är de sista dagarna, den sista tiden. Det betyder alltså inte bara en del av den nytestamentliga tiden, den sista av den sista tiden, utan hela den nytestamentliga tiden benämns med uttrycket Acharit Yomaya. Jag talar arameiska i de bibliska texterna. Och vad är det då som ska hända? När du och konung låg på ditt läger så uppsteg hos dig tankar på vad som ska ske i de sista dagarna. Han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. För mig har denna hemlighet blivit uppenbarad, inte i kraft av någon vishet som jag äger framför alla andra levande varelser, utan på det att uttydningen må bli kungjord för kungen, så att du förstår ditt hjärtas tankar. Och så ska jag inte läsa då hela skildringen. Ni kanske ritar så dåligt, så jag ska försöka rita upp den här statyn. Men försök att se framför er en staty med huvud och armar, händer nämns ingenting om, med en kropp med höfter och sedan ben och fötter. Och då ser ni en staty som har ett huvud av rent guld. Det är den tyngsta biten. Sen blir det lättare och lättare. Den specifika vikten går utför. Sen blir det silver för armar och bröstet ner hit ungefär. Och sen den här biten, om ni ser på mig, så blir det koppar. Och sedan från övre delen av låren och ner till vristerna så är det järn. Och så har du fötter som är av järn och av lera. Det är ju ganska märkligt om vi tänker på vad den här statyn bestod av. Den ger inte intryck av någon evig staty, en som verkligen kan hålla för alltid, utan det blir sämre och sämre material ju längre ner man kommer. Och det är också betecknande att den här stenen som blir lösriven och inte av människohand, den träffar fötterna och sen så går hela statyn under. Den blir helt förstörd. Vad betyder då det här? Daniel ger tolkningen i verserna 36 till och med 45. Huvudet av guld, det är du och konung. Det är Nebukadnessar själv och därmed det rike som han representerar. Alltså det nybabyloniska riket. Sedan axlar och armar och överkroppen av silver. Det är ett annat rike. Det är ringare än ditt. Och det bör då vara det rike som avlöser Nebukadnessars babyloniska rike. Och det var ju då det persiska, eller mer exakt det medisk-persiska riket. Och så har vi då höfterna. Det är då tredje rike som ska råda över hela jorden. Och det är då det grekiska väldet. Här utvidgas ju riket till att omfatta också den västliga världen. Och det blir alltså större än förut. Och så har vi ett fjärde rike. Det var benen och fötterna. Ett rike starkt som järn. Som järnet förstör allt annat så skall också detta krossa och förstöra. Och fötterna, den sista biten på det rike, det är av järn plus krukmaka lera. Ett söndrat rike, något av järnets fasthet. Delvis starkt, delvis svagt. Det är uppblandat av många olika människogrupper och delarna ska inte hålla ihop. Och mot detta ställs då det eviga riket, som inte alls har den här storleken och anseendet som de världsliga riken, bara en liten sten. Men i själva verket är det det som är det stora och det eviga riket. Vers 44. I det kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska bli överlämnad åt något annat folk. Det ska krossa och göra en ände på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå evinnerligen. I vers 45. Jag såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock inte genom människohänder. Och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Och drömmen är viss och dess uttydning är tillförlitlig. Det ska alltså komma mäktiga, stora riken, det ena efter det andra. Men inget av dem kommer att bestå. Inget av dem är evigt. Till slut så ska det rike som till en början är så oansenligt och litet. Det kommer då att träda fram i sin storhet och i sin fullhet. Och alla andra riken går alltså under. Det är i ett kortfattat sammandrag vad det här handlar om. Och nu tror jag vi är på gränsen till att vi måste sluta. Det kanske är någon halv minut kvar. Man har ju funderat nu mycket över de här rikena. Och de som är bibelkritiker, de kan ju inte tänka sig att den här synen sträcker sig så långt så att vi får med alla de här fyra rikena, det babyloniska, det medispersiska, det grekiska och det romerska. Därför vill man tolka det här lite annorlunda och säga att det första må nu vara det babyloniska, men det andra får inte vara det medispersiska, utan det är det mediska. Man lägger in ett rike där för att inte komma längre än till det grekiska. Och då kommer man inte utöver den här anonyme författarens egen tid. Och då behöver det inte vara någon profetia överhuvudtaget i texten. För är det en profetia så kan det ju vara gudomligt om det är sant. Och det får det ju inte vara enligt bibelkritiken. Men man kan inte på det sättet dela det mediska och persiska riket. Utan det hör ihop, och det framgår så tydligt av Daniels bok som håller ihop det medispersiska och gång på gång talar om det medispersiska riket. Vi kommer tillbaka till de här rikena när vi kommer in på kapitel 7. Där behandlas precis de här fyra rikena igen i en annan dröm. Denna gång är det Daniel själv som drömmer. Och då ska vi ta lite mera tid och tala om det här. Nu hinner vi inte det ikväll.